Okej. Ingen gäst, gott kaffe.
Ja, satsar vi på en 20 eller halvtimme något sånt där i Arne?
Mm, det blir bra. 20 kanske.
Det har varit ganska så skönt att lyssna på faktiskt. Det var skönt att lyssna på Q-avsnitt. Det var så kort och gött. Man ville ha haft lite mer kanske, men...
Ja, jag vet. Det väl, hade vi haft mer snack med oss kanske? Eller mer... Mer olika ställen.
Mer interaktion.
Ja, right, faktiskt. Jag hade gett när Jeppe snackade om influencer. Så jag spelade in honom utan att han var medveten. Och han satt och hejtade på influencers. Bland annat en gammal kompis till honom som hade blivit influencer. Som han alltså spydde galla på. Och sen visade jag upp. Jag fick lite ångest över att jag hade spelat in bara ett så här samtal på ett café. I typ 25 minuter. Men det fick han mig att radera. Nästan med inte pistolhot, men kanske snöbollehot. Om man nu får ta de graderna. Alltså, om han lyssnar. Alltså, det kommer inte bli bra om han lyssnar på det här. Tänk om han är en av våra alla lyssnare. Det är sjukt. Alltså, risken är rätt stor. I och med att vi har 50 000 lyssnare liksom.
Ja, vad kommer han heta?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jag raderade den som sagt.
Ja.
Det är någon som Jesper följer. Jag vet inte hur många han följer på Instagram. Så du kan kolla om det är någon influencer. Någon
modebloggare. Det känns ju som att han följer jävligt många på Instagram.
Tror du? Eller känns det så?
Han följer minst 10 så här Visit Africa-konton.
Är det bara i bilder på The Big Five?
Ja, nej, jag tror att det är, alltså Big Seven är ju då de med havet också liksom.
Ja, okej.
Alltså Big Five är på land och sen är Seven, då räknar man med valar och så.
Aha.
Och hajar.
Vi går in på Yes Perfecto, han följer 351 personer, det är ändå inte så mycket.
Nej, inte jämfört med dig.
Nej,
var det 900 eller?
Jag var ju nere på det här ett tag, men nu är jag uppe på 1038 igen.
Fan vad sjukt. Det är så jävla sjukt.
Är det så jävla sjukt egentligen?
Ja, det är så jävla sjukt.
Det, 1000 nej.
Pers. Du följer 1000 människor på ett socialt medium.
Det är inte människor, det är lag, det är nyhetstidningar och det är...
Ja, varför följer du tidningar på Instagram? Du följer ju alltså i princip samma konton på Instagram som du följer på Twitter.
Ja, men Twitter glider jag ifrån då och då. Men ja, jag håller med. Det finns ju många. Jag skulle kunna behöva en rensning, men jag skulle nog inte kunna gå under 700 typ. Så jag tror att jag har 700 som jag... Jag är lite nostalgisk. Ja, men det är ju ändå gamla klasskamrater, gymnasiekompisar. Som man inte bryr sig om egentligen.
Men 700 personer skulle jag säga är rimligt att följa. Alltså det är så här, det är liksom inom ramen av... Att du, då har du liksom, säg att du har 700 Facebook-vänner. Du följer 550 utav dem på Instagram. Mm. Inte en orimlig tanke. Och sen följer du 150 stycken andra. Det är ändå mer rimligt. Men att du följer, då har du liksom dubbelt. Du följer lika många kändisar eller lag eller så, som du följer folk som du har känt eller känner.
Ja, absolut.
Det är rätt stört alltså.
Varför är det stört?
För att det, alltså här, jag vet inte, alltså om man snackar tidningar så i alla fall, så tänker du så Instagram, som jag ser i alla fall, är inte ett medium för den typen av information. Det är ju Twitter. Alltså så här, om en tidning lägger upp någonting så här, då kan ju inte du ta del av mer informationen som står i den texten eller som finns i den bilden. Men på Twitter kan du ta del av mer information genom att du klickar på länkar och så vidare.
Nej, men så, ja. Fast jag tycker inte det är alltså det är inte... Det fyller ju en funktion för mig i alla fall. Om det är en nyhetssändelse som behöver mår bättre av en bild liksom.
Men nej, då får man ju snabbt den på Twitter också.
Jo, men då måste man ju klicka upp den och så.
Nej, det måste man inte.
Jo, men vissa bilder måste man ju klicka upp på Twitter.
För att se hela.
Smala. Ja, precis, för att få se hela. Jag tycker inte att det inte fyller någon funktion. Men jag håller med om Twitter.
Men så här, du följer 1000 personer. Du följer 1000 konton på Instagram.
Ja.
Hur många skulle du säga att du slentrianmässigt bara scrollar förbi utan att någonsin lägga en tanke på?
Jättemånga, men jag ser ju fortfarande bilden. Jag tycker ju fortfarande, det är inte så att jag skulle vilja vara utan det.
Det är ju helt sjukt alltså.
Det är det väl inte?
Jo, jag tycker att du känner att du har så många grejer som du egentligen inte bryr dig om. Men som du bara ser en bild, men det är inte nödvändigt att säga att, alltså, okej då, hur många skulle du säga fångar din uppmärksamhet? För det är det som på något sätt ändå så här, alltså, säger någonting om det du bryr dig om. Och då skulle också, om du inte väcker någon slags uppmärksamhet hos dig, då skulle du också kunna vara utan det, tänker jag.
Ja, men det är klart, det väcker ju, även om man ser en bild på 2 sekunder, så får man ju, då registrerar man ju den. Och då vet jag att vart jag har sett det och jag ser vem som har lagt ut det. Så men gör det. Jag sitter inte på Instagram och kollar noga. Instagram är ett tidsfördriv för mig. Ofta. Ett tidsfördriv som förvisso har gjort att jag har tappat bort typ 2-3 mössor den här vintern och typ 2 par vantar på bussen för att jag har glömt att kolla när jag har gått av bussen för att jag kollar på sånt.
Det är ju faktiskt sjukt, Albin.
Det är inte sjukt. Det är,
jo, jag tycker att det är rätt stört alltså. Att du är så inne i Instagram-världen att du glömmer bort ditt riktiga liv.
Ja, men det kan jag hålla med om. För det är inte sjukt. Det är mer kanske inte sjukt, men vad ska man säga?
Osunt.
Jag vet inte om det.
Om du tappar bort saker som du betalar för att kolla på någonting som du bara registrerar men inte bryr dig någonting om egentligen.
Ja. Nej, det är inte jättebra, men i och för sig, motsatsen till jättebra kanske är osunt. I och för sig.
Det är inte, alltså, motsatsen till,
det rör mig inte ryggen egentligen, så alltså, det rör mig inte så mycket. Alltså så. Just nu.
Nej, det är ju intressant.
Det är inte så big deal, kan jag tycka. Men jag har ju registrerat att det är så. Och att man är in i en liten bubbla ibland. Vilket inte alltid är positivt. Men ibland är det skönt att komma in i. Men det måste nå en ytterligare grad för att jag ska tycka att det är osunt. Och någonting som man verkligen behöver ta tag i.
Ja.
Men det är mycket. Men man hade kunnat lägga den tiden på annat såklart. Läsa med djuplådare grejer och bli mer bildad genom att gå djupare på saker än att bara liksom det är ju lite min personlighet att veta lite om mycket och det har jag hittills byggt en jobbkarriär på de senaste 2 åren. Inte just i Instagram-grejen.
Nej, det har du väl inte. Du har inte byggt en karriär på att du vet lite om mycket. Du har byggt en karriär på att du har jobbat hårt och varit duktig på det du har jobbat med.
Jo, men jag är bred. Alltså,
jo, men det där är inte. Alltså, nu blir det en diskussion här. Men så här då. Att du vet lite om mycket har inte gjort att du blivit en duktig kommentator. Eller att du har liksom. Alltså, det har ju ingenting med. Alltså, så här, det är att du har blivit så här bra på saker som du har tränat på. Att du har blivit lite bra på saker som du har lärt dig. Det är inte någonting. Alltså här, det har ju ingenting med Instagram eller den typen av kunskap att göra.
Men det har ju att göra med min personlighet. Att jag har haft eller tagit in information väldigt, väldigt snabbt. Men inte nödvändigtvis. Alltså, och jag har en grund som jag tagit in på det här sättet. Genom alla år. Genom att kolla på små sportnyttiga grejer. Genom att kolla på matcher i fragment. Inte följa saker slaviskt. Och därför vet jag lite om många olika lag, många olika termer och många olika idrotter. Jag har inte följt fotboll slaviskt liksom 100% och lärt mig spelsystemen och sånt. Det specificerar mig inför matcherna, men för att det har kommit, för att få in foten och för att kunna liksom, ja, men göra en grund av allting det jag kan, då skulle jag säga att det är mycket på grund av sådana grejer. Det säger jag läser ju, om jag läser en nyhet så. Tidigare i alla fall. Nu har det blivit mycket bättre på så. Då läste jag ingressen och sen kanske halva brödtexten. Och sen bytte jag till nästa. Eller bara scrollade igenom en tidningsnyhetsflöde.
Men du missar jättemycket så fall.
Absolut. Och det har jag insett på senare år. Men det har ju fortfarande varit bra för mig ur en liksom, ur ett sånt perspektiv.
Nej, kan du tänka på hur det hade varit om du hade faktiskt, alltså, den extra tiden de extra sekunder eller minuterna som du hade lagt på, som du hade kunnat lägga på att läsa en hel nyhet eller att läsa lära dig hela. Tänker du aldrig på vart du hade kunnat vara istället då?
Jo. Klart är det.
Är inte det lite skrämmande då?
Nej, för jag ser det som...
Jag ställer bara frågor, jag tycker att det är intressant.
Jag ser det så att jag blir bred och sånt, men jag kan vara med om när man väl kommer in på spetsiga ämnen, och det kan jag mycket väl säga så här i podden och allting och i samtalsämnen runt på fester och bord och sånt, att jag kan känna mig rätt grund i min kunskap om rätt många olika saker, inte bara sport just som är mitt jobb, i och med att jag väldigt sällan har grävt djupare. Men jag känner mig väldigt, väldigt bred, och jag kan alltid ha följdfrågor. Jag förstår väldigt mycket sammanhang. Jag är allmänbildad och väldigt bred på så, men jag är inte så, ja, som jag sagt, inte så djup. Jag har inte så djupa kunskaper om så många olika saker. Det känner jag en brist faktiskt i hela livet mitt faktiskt. Om man ska gå så djupt. Så det håller jag med om. Men jag har svårt att förmå mig att verkligen gå djupare, i och med att det är ett arbetssätt som jag har använt mig av i privatlivet och yrkeslivet i 25 år, jag kanske inte har gjort det mer, men 20 år eller 15 år liksom. Det tror jag var rätt tydligt. Och därför känner jag mig lite halvt som en, eller, men ibland kan jag känna mig så här lite som en bluff på så sätt att man inte fejkat sig igenom saker och ting.
Kan inte du känna då istället, alltså när du känner den känslan att du, alltså du drar ju själv parallellerna mellan din personlighet, ditt jobb och vad du gör när du bara slentrian gör någonting. Kan du känna att du vill förändra det då?
Jo, absolut.
Alltså, du har ju de här känslorna. Du känner ju känslan att du vill bli djupare. Du känner känslan att du inom jobbsammanhang inte alltid räcker till. Och du känner känslan att du kollar på saker bara för att kolla på saker. Alltså så här, kan du känna då att det är någonting där som skulle kunna förändras?
Kolla på saker bara för att kolla på saker, det gör jag inte. Jag följer ju konton, just om vi ska ta tillbaka till Instagram, som jag känner kan ge mig någonting som jag lär mig av. Jag sätter ju aldrig på, det är därför jag inte kollar kanske någon serie, för att det känner jag ger mig ingenting. För att det är ju bara, alltså det är ju bara fabricerat. Då vill jag hellre kolla på en dokumentär, och då lägger jag hellre en kväll på att kolla på det. Men jo, absolut. Jag känner verkligen att jag skulle vilja ändra mig. Men dokumentärer väldigt svårt att
fabricera det.
Ja, det är klart de kan vara det, absolut.
Men, och vinklade och visa vinklade, en absolut, bild av verkligheten. Absolut.
Men det är ändå på något sätt någon del av verkligheten. Inte en fantasy-serie. Som...
Nej, men en serie kan ju också vara en del av verkligheten som du kan lära dig någonting om.
Det är klart den kan vara det. Men du förstår vad jag försöker säga för någonting.
Ja, jag håller inte med dig helt ut därifrån.
Nej, det vet jag att du inte gör. Nej, men absolut, jag håller med. Den viljestyrkan har jag inte tillräckligt. Men den gnager ju mig, absolut, ibland.
Kan man lära sig den typen av saker om man går på... Kan man lära sig den typen av saker om man går på typ som mindfulness-kurser? Typ?
Säkerligen, man kan läsa självhjälpsböcker. Som jag började på en gång. Men det var ju den boken jag läste, den där Sju goda vanor eller vad fan det heter. Det är inte självhjälpsbok, men så här, Sju goda vanor. Som jag läste samma dag som jag, och veckan innan jag skulle, så jag tog min tatuering, den ringen. Blev jättetaggad på liksom att komma igång med, ta tag i saker och ting. Och då gick jag och tatuerade mig. Sen läste jag inte den boken mer. Nej, riktigt så farligt som det är, jag får det framstå, jag är det väl kanske inte riktigt. Jag är jättenöjd med vart jag är och vem den personen jag är. Men ett uns av det, absolut. Men jag tycker inte det är sjukt att följa 1000 personer på, eller konton på Instagram. Det tycker jag inte.
Nej. Vet du vem mer som nog är ganska nöjd med sitt liv?
Nej, berätta. Eller jag vet ju vem du ska säga. Men...
Det är ju en person som man får ändå säga har lagt ner väldigt mycket tid förmodligen på sitt yrke, så att han har blivit väldigt bra på det. Det är Emil Forsberg.
Ja, kan vi ge lite kontext? Ja, precis. Ge lite kontext. Vem är Emil Forsberg?
Emil Forsberg är ju alltså det nya stora svenska stjärnskottet inom fotbollsvärlden. Han är spås en... Han är ju inte så ung längre. Han är lika gammal som mig. Han är 27 år, tror jag.
Mm.
Och spelade i Red Bull Leipzig och jätteduktig. Han var ju kanske ganska klart Sveriges bästa spelare i VM-kvalet senast, tyckte jag.
Ja, absolut.
Så ja, han i alla fall, han har ju kommit jäkligt långt i sin karriär. Och många som gör det inom fotbollsvärlden till exempel har ju ofta väldigt stora förebilder.
Ja. Han gått ut med sin.
Emil Forsberg är ju inte ett... Ja, precis. Emil Forsberg är inte ett undantag om man ser till personer som har haft förebilder som man ser upp till när det kommer till att man kanske... I fotboll kan det handla mycket om att man ska efterhärma någon slags här spelstil. Typ man vill ta efter någon som, ja, förhoppningsvis i alla fall är framgångsrik och ja, men en bra fotbollsspelare liksom, som har något extra, kan man säga. Emil Forsberg, som sagt, är ju inte ett undantag här. Det var på ett... 2012 då, när han slog igenom i Malmö FF, så var han med lite som, eller han var, det var en chatt i Sydsvenskan där Emil Forsberg fick frågan som löd så här: vilken vänsterytter har du som förebild? Och Emil Forsberg då, han är 21 här, svarar: jag har haft Ryan Babel som förebild.
Ja. Gamla Liverpool-spelaren.
Det här blev jag väldigt paff över. Över att, som sagt, många som växer upp idag har ju Messi eller Ronaldo kanske som förebild. Eller Zlatan rent av. Några av världens bästa fotbollsspelare genom alla tider.
Ja.
Men med Forsberg har du alltså Ryan Babel som är... Om man ska sätta honom i någon slags politikkontext, så tänker jag att han är lite som Gustav Fridolin.
Ja, okej.
Okay. Han kom fram, hade en... Ja, men man trodde att Emil Forsberg... Eller man trodde liksom att Gustav Fridolin kommer rädda Sverige. Han är det nya politiska stjärnskottet som verkar vara hur bra som helst. Det stod om att han hade liksom... satt 20,0 eller 2,0 eller vad det är på högskoleprovet. Han var ett jävla geni. Och han skulle leda det landet framåt ihop med Miljöpartiet. De gick till val. Miljöpartiet föll platt. Han har varit i regering. Varit med som minister. Och har själv fallit platt. Och det är ingen som egentligen bryr sig om Gustav Fridolin längre. Detsamma kan ju faktiskt sägas om Ryan Babel. Som spåddes en lysande framtid. Han hade allt, han hade snabbheten, han hade tekniken. Han gick till Liverpool och har sen dess...
Han flög en sommar i Liverpool, va, ändå? Han var ju ändå rätt bra något år där.
Nej.
Var det inte?
Nej, här kommer jag ju då in med lite mer kunskap om det här än dig som bara kanske skrapar på ytan och läst nyheter om att Ryan Babel har varit bra. Nej, Ryan Babel har aldrig någonsin varit bra. Är det inte riktigt sjukt att Emil Forsberg har haft Ryan Babel som förebild?
Det, ja, ja.
Han har alltså sett upp till en spelare som aldrig varit bra. Hur fan är det möjligt?
Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Han kanske ville ge ett sådär lite popsvar, alltså att det inte ett lite punkigt svar. Men
det var lite indie.
Ja, men lite indie, lite hipstery. Och dessutom så här, ja, men han har väl har han inte rätta mig om jag har fel, om han har hållit på Liverpool.
Ja, hans farsa har gjort det i alla fall, vet jag.
Ja. Jag tänker att han faller dit liksom och inte vill säga de här vanliga.
Men det är så, det är fortfarande en stor grej.
Ja, det finns ju många framför honom.
Jag tänker typ på mig själv liksom, när jag var barn och hade tittade på fotboll och så här, tyckte om fotboll, så höll jag på Arsenal. Jag tyckte liksom om Patrick Vieira och Thierry Henry och Robert Pires. De vann ju liksom, men de gick ju obesegrade genom ligan en sån. Och är ju för alltid, de är odödliga liksom inom fotbollsvärlden tack vare det här. Men Emil Forsberg då, han tyckte om Ryan Babel.
Ja.
Ryan Babel. Jag tror att om man skulle googla Ryan Bobbles så här highlight reel på YouTube så skulle den vara en minut lång. Så dålig var Ryan Bobble.
Men är det verkligen så? Var han så dålig alltså?
Ja. Ryan Bobble har aldrig någonsin varit bra.
Jag tänker om man tittar till hans klubbkarriär här. Man slog igenom med Ajax. Och så gick han till Liverpool. Gjorde 12 mål på 91 matcher. Sen gick han till Hoffenheim. Gjorde 5 mål på 46 matcher. Sen gick han tillbaka till Ajax. Och sen gick han till, sen började det. Turkiet. Saudiarabien. Och i Turkiet var det Kasim Pasa. Det var inte där Isak var.
Jo.
Och sen alla in i Förenade Arabemiraten. Sen Deportivo da Coruña. 11 matcher, 4 mål. Och nu är han Besiktas, som för övrigt i år har ett jävla sjukt lag. Alltså.
Jo, men tillbaka till... Alltså, du hörde ju hans statistik. Han har alltså varit en offensiv spelare. Han har liksom varit anfallsspelare, mer eller mindre. Gördålig defensivt. Och gjorde du många mål på 91 matcher för Liverpool?
Innan 12 eller var det 21? 21, det är 12. 12.
Ja, det är ju gördåligt.
Mål var 8 match typ.
Det är jättedåligt.
Ja, det är dåligt. Det är dåligt. Men jag tänker ändå att... Tänk om det så. Jag försöker hitta såna grejer nu. Att, tänk om det så att Forsberg bara... I och med att han har en pappa som fotbollsspelare. Som har gjort det hyfsat bra i Sundsvall och sådär bland annat. Att han har fått råd så här. Ja, men sätt rimliga mål. Sätt höga, men rimliga mål, Emil. Ta en spelare som inte är för långt bort i tiden. Och som du själv kan bli bättre än. Det kanske finns en sån här norrländsk jantementalitet i den där familjen. Det tror jag i och för sig inte när man ser Emil Forsbergs nu, när så fort han börjar tjäna lite pengar köper Gucci-jacka för 50 000. Och sådär.
Nu är det din jante attityd som lyser igenom.
Det vill du få det att framstå som, va?
Nej, men vadå? Det är väl inget fel med att han köper en jacka för 50 000. Han har ju råd med det.
Absolut, absolut.
Det är som att du köper designmöbler.
Ja, det är sant. Det är fan sant. Men om man ser hur blev Forsbergs karriär då? Han är ju exakt, om det var 5 år sedan han sa det. Och nu är han ju exakt lika gammal som Ryan Bobble var då. I och med att Ryan Bobble är 5 år äldre än Forsberg. Mm. Vem kom längst? När de var 26 år. Är de inte rätt jämnbörjade?
Ryan Bobble har ju kommit länge i så fall.
Ja.
Det får man ju ändå säga att han har gjort.
Bofast,
Liverpool är ju och kommer ju alltid vara en större klubb än Red Bull Leipzig.
Ja. Han har 43 landskamper och några mästerskap, va?
Ja, jag vet, han är ju bara dålig.
Ja.
Men man kan ändå säga så här, Emil Forsberg har ju gjort större bedrifter, ja, på verkligen. Ett individuellt plan än Ryan Bobble har gjort.
Verkligen.
Så man skulle ju säga att han har ju passerat Ryan Bobble, men det är ju fortfarande helt jävla sinnessjukt att man kan ha Ryan Bobble som idol.
Ja, det är inte ens kredit ur ett sånt här, om man nu skulle säga ett sånt här punk.
Nej, alltså han hade kunnat välja Nani istället. Det hade varit mycket rimligare.
Åh jävlar, han har en egen YouTube-kanal, Ryan Bobble. En Twitter Q&A när han sitter i en bil och kör. Har flera Q&As. Ja, sjuk. Han vann turkiska ligan med Besiktas. Ryan Bobble all goals and assist 2017 i Besiktas. 3-18 är ens den highlight reel bara förra året. Jag ser en ny karriär, en ny vår för Ryan Bobble.
Hur gammal är Ryan Bobble nu då? Han är 32 år alltså.
31, ja.
Ja, nej, jag tycker det är helt jävla sinnessjukt att man som ung fotbollsspelare i Sverige såg ut upp till Ryan Bobble och hade honom som förebild. Jag tycker det är,
den är sjuk faktiskt.
Riktigt, riktigt sjukt.
Den är väldigt speciell.
Det är ju som att man vore, vad ska vi jämföra nu? Jo, det är som att man vore ekonom och såg upp till någon i Lyxfällan.
Du menar...
Det är som att man vore bonde och såg upp till någon som var med i Farmen. Det är som att man vore med i... vad ska man säga nu då?
Man vore kock och såg upp till någon...
Kockarna, det är som att man var med i Kockarnas kamp. Och såg upp till Rune som står i, på Stjärngrillen i Skara och steker hamburgare. Nej, det är så jävla sjukt.
Ryan Babel. Ryan Babel. Han är 1,85 ändå, om man nu ska sitta med Wikipedia framför sig.
Ja, det har du gjort nu ett tag.
Det har jag gjort nu ett tag. Bara droppat grejer.
Ja.
Nej, sjukt.
Vad hade du för förebilder då?
Thomas Svensson och Peter Gensel.
Ja, precis. Det är helt rimligt att ha som förebild om man är liksom handbollsmålare i Sverige.
Ja.
Men att... Alltså, Emil Forsberg hade ju, det har varit mycket rimligare om Emil Forsberg hade sett upp till Fredrik Ljungberg till exempel.
Ja, ja. Det, ja, precis, för när man helt... har när man har sitt, i sitt eget land, då är ändå det så här meriter lite halv ring, alltså det är, i och för sig, jag ska inte säga att Fredrik Ljungberg har dåliga meriter, men alltså när man är ju ursäktad, han skulle ju kunna säga en allsvensk spelare för att han är svensk, alltså så. Och det hade varit en helt annan grej. Men när man väl säger någon från utomlands, alltså någon stor stjärna utomlands då. Stor stjärna inom citationstecken när det gäller just Ryan Babel.
Nej, det är så sjukt. Tänk till liksom att, tänk så att jag var liksom, jag är med Forsberg lite gamla. Det är som att jag hade sett upp till Ryan Babel. Eller det är som att jag hade liksom, om jag håller på Arsenal. Så, säg att jag hade varit mittback. Nej, jag hade varit mittback och jag var ju när jag var yngre. Så jag var mittback och min största förebild var Oleg Glushny. Ja, precis. Du vet inte ens om det är.
Nej, jag vet inte ens vad det är.
Precis. Det är inget, alltså så här, det är det som är grejen med Ryan Babel också.
Men Ryan Babel har 42 holländska landskamper.
Jo, det är helt sjukt.
Och 91 matcher för Liverpool.
Det är ju, 91 matcher är ju i för sig inte mycket.
Det är 3 säsonger från start. Nej, inte riktigt.
Nej.
Nej.
2,5.
Ja, det behöver inte vara från start heller. När jag kollade.
Precis.
Nej, nej.
Nej, det är som att du var handbollsmålvakt och såg upp till jag vet inte, någon som spelar i typ H43.
Ja. Ja. Som, ja, precis. H43 konkat nu. Det är perfekt.
Precis, exakt. Ryan Babels karriär är också konkat. Han är liksom, han är ju på att vända till Saudiarabien och tillbaka liksom.
Hämtat in cash.
Ja.
Vad har du för förebild i ditt liv just nu då? Om man är bortser från fotbollen.
Min farmor.
Vilket svar ändå.
Och du tycker att det var ett sjukt svar?
Nej, det tycker jag inte. Att folk, nej men det är bara folk som jag inte känner som säger i så här kolumner, vem är din idol? Min mamma, min pappa, min farmor. Det är svårt att mäta vad de personerna, för det är oftast när folk ställer den frågan, typ journalister och så där, då vill man ju ha en referenspunkt. Det har man ju inte när det gäller någons släktingar. Därför vet jag inte om det var ett sjukt svar eller inte.
Den referenspunkten man har är väl att man har egna föräldrar.
Ja, såklart.
Så om man själv ser upp till sin mamma eller pappa, då kan man ju ha en full förståelse för att ja, det är klart att fan. Ja. Men ofta vill man väl ha någon slags motivering då. Så här. Det är väl inte så ofta man bara frågar vem är din största förälder, så säger de bara pappa och sen så är det punkt och slut. Liksom. Det är väl ofta så här, ja, varför det då?
Men man förutsätter ju att den personen själv ska fortsätta då. För att den personen vet att man ska vill ha en motivering.
Det borde ju vara journalistens jobb att ställa frågan.
Okej. <Okay. laughs> Jag vill att inte göra det.
För att gå på djupet.
Ja, precis.
Inte skrapa, precis. Inte bara skrapa där uppe.
Precis. Ja, det är en bra sammanfattning av det här avsnittet faktiskt.
Ja, men då ska jag ge dig lite. Då ska jag ge dig lite bakgrundsfakta här till varför min farmor är min just nu största förebild i livet.
Gör det?
Ja. För att hon flydde från krigets Tyskland, kom till Sverige, skaffade sitt liv, skaffade sig familj, höll ihop sitt liksom förflutna med att kombinera ett nytt liv i Sverige, och har varit väldigt noga med att hennes familj ska vara väldigt bra, och att hon alltid har väldigt väl tagit hand om mig och min syster till exempel, och att hon alltid varit så snäll och så stark och så givmild, omtingsam med allting liksom, och framförallt kärlek. Och det är någonting som jag verkligen vill ta efter i mitt liv, när det kommer till att om man någon gång skulle träffa familj, så här, att man är likadan och man tar efter den typen av så här personlighetsdrag som är väldigt väldigt tilltalande hos en person som man tycker om, att man har de liksom egenskaperna.
Vad fint.
Mm. Du fick ett bra svar, hoppas jag.
Verkligen. Jag
nu, vet du nu vet du varför det kan vara så att någon någon gång svarar min pappa eller mamma eller farmor eller kusin eller vad det nu kan vara, så kan du ha en inblick i okej, men det kan ju vara det här. Eller så kan det vara att det här har hänt.
Absolut. Så kan det vara. Tack för att du delade med dig, Carl.
Tack så mycket.
Och tack för den här veckan.
Mm. Vi hörs.
Vi hörs.